Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
Det är en liten specialare idag. Vi spelar in både podd och video och allting precis samtidigt. Och vi har läst Quentin Tarantinos Cinema Speculation.
Yep.
Och det passar ju bra.
Ja.
För att våran Substack som man får betala för att vara medlem, där pratar vi bara om film.
Ja.
Och tittar på film. Och i våran vanliga podd så det blir lite allt möjligt. Mm. Så det här blir både vanlig podd och om man vill se video så får man göra det på Substack.
Mm.
Det är ett kul experiment. Mm. Vi får se hur det funkar. Vad är det här? Quentin Tarantino vet ju alla vem det är. Men vad är, han är ju inte känd som författare va?
Manusförfattare är känd. Mycket känd.
Ja, i och för sig.
Men nu på senare tid har han ju börjat. Tidigare har det varit så att han har släppt även sina filmmanus som böcker. Liksom.
Ja, han gjorde det med Once Upon a Time in Hollywood.
Ja.
Men jag tror att han har gjort med någon annan film va?
De har ju kommit ut men de har inte bearbetats
romanform. Okay. Så han släpper bara manuset?
Ja, liksom. Precis.
Okay.
Mm. Så tror jag det har varit.
Ja.
Men nu på senare tid, ja det är ju den här Once Upon a Time in Hollywood.
Mm.
Som är en roman.
Mm.
Också då.
Har du läst den?
Jag har läst lite i den.
Ja, och då var du inte jätteimpad liksom. Nej.
Och jag är väl kanske inte superimpad egentligen av den här heller.
Okay.
Eller jo, det är på sätt och vis. För han är ju kunnig som ett svin naturligtvis som film. Men jag tycker han blir tjatig och lite. Och så är att jag kan få lite om film för att verkligen ta till mig den här. Riktigt. Så det är ju kritik mot
alltså
mig själv.
Jag hade bara behållning av de filmerna jag kan i den här.
Ja, precis.
Och när det var grejer som inte jag vet vad det är, då hade jag ingen behållning alls.
Nej, precis.
Så att, och de filmerna jag har sett som han skriver om, det här är ju en sån här, vad ska man säga? Den här boken är... Han tar upp typ 6-7 olika filmer och så skriver han om 60-70-talets filmnörderi. Så det är lite sådär liksom, ja men det var det här jag växte upp med. Mm. Det var det här som jag påverkades av. Så det är en slags postmortem över Quentin Tarantinos egen filmfandom liksom.
Ja.
Eller?
Både essä och självbiografi och filmvetenskap eller vad man nu ska säga.
Och han, jag
så kunde han ju.
Jag tycker han skriver jävligt skickligt.
Mm.
Alltså jag tycker att det det har jag en stor behållning av. Att jag tycker att hans språk och hans flow och jag tycker att han är en skicklig författare.
Mm.
Det måste jag säga.
Ja, men det är.
Och det är till och med så att jag tänkte ett tag att han kanske egentligen vore bättre på att skriva böcker än att göra film.
Mm.
Det är bara en vild idé. Ja. Men om vi börjar då lite med den här. När du säger att han är tjatig, kan du inte utveckla det lite?
Det är väldigt... Jag tror det är en brist hos mig själv att jag inte vet vad fan han skriver om.
Nej,
jag har inte sett filmerna. Jag vet inte vilka de här karaktärerna är riktigt. Och dessutom är det så att de här filmerna såg jag själv när jag var liten på 80-talet.
Ja.
Eller 80-90-talet. Mm. Vissa av de här. Så de är verkligen inte färska. Deliverance till exempel.
Ja, precis. Han börjar ju skriva om... jag bara namedroppar lite filmer han skriver om. Mm. Som jag själv har sett. Deliverance. Dirty Harry. Flykten från Alcatraz, Taxi Driver, Bullet. Har du sett Bullet?
Ja, men jag kommer inte ihåg den.
Nej, då är det ju, det är där det brister lite i den här, skulle man kunna säga. Okej, okay, men om vi börjar, jag skulle vilja snacka lite om Dirty Harry.
Mm.
Och vad han skriver om Dirty Harry.
Mm.
För att Dirty Harry kom 1971. Och den filmen var banbrytande då, enligt Quentin Tarantino. För att under den här tiden i USA så har liksom vissa städer drabbats av kriminalitet. Det här gamla USA som hade den här 50-talsdrömmen. Allting skulle vara lugnt och fint och det står en paj i fönstret. Det blev inte så. Det är 70-tal. De har gängkriminalitet. Och jävligt många amerikaner är liksom sjukt trötta på buset.
Mm.
Och då kommer den här filmen med Dirty Harry som är regisserad av Siegel, en Hollywood-veteran. Och Dirty Harry, han tar det här buset och bara är en fascistisk dröm. Mm. Är det ju Quentin Tarantino skriver det här som. Mm. Att han är en fascistisk dröm. Så han tar de här man är lite rädda för på stan. Då kommer han dit och typ skjuter dem i huvudet ungefär. Mm. Och så säger han make a move punk liksom ungefär. Mm. Och det här gillade ju folk som fan. Folk hurrar ju i biosalongerna och tyckte att det var så jävla mäktigt. För det blev ju deras hämndfantasi mot kriminella element i samhället.
Ja, den var inte PK den här filmen.
Nej, absolut.
Och det var ingen hippiefilm då, utan den var ju mot
hippies. Hatar hippies liksom. Och då säger Quentin Tarantino att även på den tiden när filmen kom, då blev ju de här vänsterliberala skitirriterade. Ja. Och bara, varför släpper ni liksom fascistisk film? Mm. Vad fan är det här för någonting? Så den filmen var väldigt kontroversiell även när den kom. Men det blev ju en supersuccé liksom. Och Clint Eastwood och speciellt Dirty Harry, det var ju en supersuccé även bland våra föräldrars generation. Mm. Min pappa älskar ju Dirty Harry och Clint Eastwood. Mm. Jag vet inte om din pappa gjorde det. Han kanske var lite mer så här kulturvänster, jag vet inte liksom.
Ja, kanske lite, men det är svårt att ogilla Clint Eastwood.
Ja.
Jag tror inte det folk ogillar honom. Nej. Även om han var republikan så att säga. Precis. Det tänkte man inte på överhuvudtaget. Ja.
Så här då, om man ska tillbaka till boken, här får ju jag en sociologisk insikt i den här filmen när den kom. Mm. Det hade jag ju inte innan.
Nej.
Och jag har inte ens tänkt, jag har bara alltid gillat Dirty Harry. Jag har aldrig tänkt på att han är så fascistisk.
Nej, man har aldrig tänkt att det... Man har inte tänkt på det här som ett fenomen i USA på något sätt. Eller att det är ett politiskt fenomen eller att det skulle vara något så...
Nej, precis. Eller att den var jättekontroversiell, den filmen. Det var den nog inte i Sverige, va?
Nej.
Eller?
Jag tror inte man tänkte på det sättet. Där.
Nej. Att jag har aldrig hört någon säga, men den där Dirty Harry, det är dåligt för...
Den är fascistoid
och vi blir fascistiska av det. Eller jag har aldrig hört den kritiken. Men vi tillhör ju lite fel ålder också. Vi var ju faktiskt inte ens födda när den här filmen släpptes.
Den börjar ju tydligen med in medias res. Att han stöter på ett pågående bankrån.
Ja, just det.
Och så precis. Är det de karaktärerna är svarta personer. Mm. Men de är klädda som... Black Panther-medlemmar i basker sådär.
Ja,
det sägs inte rakt ut, men det är ju då, det är ju tydligen de här så är ju liksom sådär, de ska få in pengar till sin semifascistiska organisation liksom. Så det är liksom, det finns under ytan där. Och så skjuter ju de omedelbart då.
Ja, och det är ju där den här scenen är med då. Do you feel lucky punk? Vi kan spela upp den här för. I know what you're thinking. Did he fire 6 shots or only 5? Well, to tell you the truth, in all this excitement, I've kind of lost track myself. But Ian, this is a .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and would blow your head clean off. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Våra tittare. Men, och då har ju Quentin Tarantino ett långt autistiskt samtal i den här boken om varför det just är den rasen på rånarna och sånt.
Mm.
Här är ju Quentin Tarantino en galen person när han skriver om det.
Men att han passerar alla gränser på något
sätt. Ja, för att han börjar att prata om att de kan inte vara asiater, för då hade man gjort en fel och de måste vara svarta och de liksom, alltså så här. Quentin Tarantino har ju uppenbarligen tänkt mycket på detta.
Mm.
Och jag vet inte om du reagerar när du läste det. Men liksom att man går igenom alla olika minoriteter och gör en avvägning huruvida de kan vara rånarna i Dirty Harry. Det är ju ett ganska...
Ja, men Tarantino har ju förstått att de har tänkt ganska länge och mycket på vilken hudfärg de här rollerna ska ha. Ja, precis.
De måste vara svarta.
Men samtidigt, liksom. Han nämner ju det också, Tarantino, att det är också filmkritikerna som är de som reagerar mest mot att när det blir politiskt inkorrekt.
Så det är alltid
publiken sitter, som du beskriver, och hurrar och applåderar.
Ja, alltså publiken älskar ju när Dirty Harry, för inte nog med att de är de man kan bli rädda för på bussen då, liksom den här afroamerikanska minoriteten, utan de är också så här svarta pantrar och revolutionärer. De bockar i precis alla olika spöken som en vanlig svenne har 71 liksom.
I förorten.
Och han fick ju kritik för det också, Siegel då, liksom, att han är så vulgär. Siegel som regisserade den här filmen, jag tror det var hans 40:e film eller någonting. Så han var ju sån super veteran. Så han är ju liksom inte så här, han var ju inte en ny upcoming regissör, utan det här var ju hans liksom det här var ju hans mästarprov. Bara, jag har gjort allt. Nu ska jag göra det här. Så han trycker ju på alla de knapparna avsiktligt, för han vill ha en ekonomisk hit liksom.
Men också sänder de både honom och vad heter han, Clint Eastwood till superstardom.
Ja, precis.
För den måste ju ha spelat in jättemycket pengar.
Ja, ja, jag tror den gjorde det. Kommer du ihåg, när såg du Dirty Harry? När du var liten? Eller
ja, jag måste göra det.
Man har ju blandat ihop de alla olika uppföljare. Och liksom, man har jävligt skumma minnen där av det. Liksom.
Ja, just det. Robert Ebert har vi ju nämnt. Roger Ebert. Ja. Han var ju också, han tyckte att den här filmen hade en fascist moral position.
Ja, just det.
Så det är mycket, väldigt vanligt att liksom, det är kritikerna.
Vi gillar ju när någon hämnas på buset. Eller gör man inte det? Tycker man att det är ganska gött i film? Det har ju dykt upp i många filmer. Enligt Quentin Tarantino så startade ju Dirty Harry en trend. Och sen har det varit en återkommande grej inom filmer och tv-serier. Att någon trycker dit buset liksom.
Ja, men det är väl typiskt Tarantino-grej.
Ja, hämndfantasin är ju det. Absolut. Men det kanske inte är...
Den filmen jag tycker är kass, som han menar var en judisk hämndfantasi.
Inglourious Basterds.
Ja, den är helt bizarr.
Ja, den är ju
den är ganska bizarr.
Det känns som att han typ ville bli vän med alla producenter i Hollywood. Typ.
Ja, det är en konstig, väldigt konstig film.
Okej, okay. Men har du några mer tankar kring Dirty Harry?
Nej.
Okej. Vi kan ju bara gå igenom de olika filmerna som man pratar om. Eller?
Liksom... Han nämnde ju en film som varken du eller jag har sett, som också hade någon hämndfantasitema. Jag tror inte du hade sett den. För det är någon så här kontorsgubbe.
Menar du Sisters?
Ja, det är någon kontorsgubbe som hans dotter har flytt med eller med någon hippie. Och så träffar han en grov arbetargubbe på ett hak. Och så är han så fruktansvärt rasistisk, den här gubben på haket.
Ja.
Så att folk bara satt och baxnade i bilen.
Var inte det den Joe?
Jo.
Jag har inte sett den. Nej, men jag känner till den. För den, om jag minns rätt, så är ju den producerad av Canon Films.
Okay.
Så att det är alltså de här grymma israelerna, Menachem Golan. Det är ju de som liksom tog fram alla... De uppfann ju Jean-Claude Van Damme, de uppfann ju liksom Chuck Norris.
Ja, det
liksom, Canon Films är ju så, de har ju, om du vill göra en rolig grej, gå in på Wikipedia och så kollar du på alla filmtitlar. Så mycket coola grejer är Canon Films.
Ah,
jag tror den Joe är den. Men han skriver ju bara om den i förbifarten och jämför med den. Och sen så kommer ju de här andra filmerna med Charles Bronson också. Som var rena Dirty Harry-kopior. Fast de blev istället helt vulgära. Och då är det ju, en av de filmerna är ju till exempel att Charles Bronsons dotter blir typ våldtagen. Och då åker han till gettot och bara mördar alla. Det var inte riktigt så Dirty Harry var.
Nej. Den var lite mer sofistikerad.
Lite.
Sedan verkar det som om Tarantino har en jävla... Steve McQueen för mig är ju liksom... Han är bara, jag har ju sett flera filmer med honom i och för sig.
Den stora flykten.
Den stora flykten när de gräver någon tunnel, va? Ja. utifrån ett nazistiskt fångläger.
Ja, precis.
Och så där han är på en djävulsö tillsammans med Hoffman. Om du kommer ihåg den.
Nej, vad är det? Är det den Dr. Moroz?
Nej, utan det är när han... Det är han och Dustin Hoffman, också 70-tal, som hamnar på en djävulsö.
Ja, den har jag ju sett. En fånge.
Hur de svälter och har det jävligt. De är ju där i många år.
Svinbra, den filmen.
Den är jävligt.
Det var länge sedan jag såg den. Nu kommer inte jag ihåg vad den heter, bara för det.
Nej, jag glömde. Men Steve McQueen för mig är liksom... Jag förstår ju att han var en sexsymbol och att han var liksom... Men han är väldigt blank för mig. Liksom, ja. Han är liksom ingen karaktär. Liksom, eller det.
Men Andreas, jag ska visa ett klipp här för tittarna. Mm-hmm. Och det här klippet är egentligen bara det jag tror Steve McQueen handlade om under den här tiden. Och det är egentligen bara att Steve McQueen ser cool ut, kör en cool bil och så är det cool musik.
Mm.
Så vi visar lite från Bullet. Ja. Okay. Här är poängen. Att för oss som inte var där då, som inte var i den åldern då, då är inte LaLusha Schifrins svängiga soundtrack. Det är ingenting för oss. Mm. Det betyder ingenting. Bilen, det är typ en veteranbil när vi växer upp.
Mm.
Det var ingen cool, vi har ingen relation till den coola bilen.
Mm.
Och vi har ingen relation till att Steve McQueen har på sig de coola grejerna och den coola skinnjackan och liksom så här. Så att för Steve McQueen själv, han vill ju prata bara så lite som möjligt.
Mm.
Quentin Tarantino skriver ju det, Steve McQueen säger själv liksom att nej, men någon annan får säga den repliken. Det är bättre att jag bara står här och äter ett äpple.
Mm.
Så Steve McQueen är ju ingenting för oss.
Nej. Och den bilen betyder ingenting.
Nej!
Då får jag nämna några bilar som vi har relationer till.
Ja.
Tillbaka till framtiden, 1985.
DeLorean.
Knight Rider hette den, va? Men en robotbil.
Ja, precis. Med den, Kit. Ja. Ja. Med David Hasselhoff. Ja,
ja liksom.
Precis.
Och fan, bilen i också 1985. Mad Max-bilen.
Ja, just det.
V6. Ja. V6-motor.
Jag kan ingenting.
Men det är lite den, det är lite och nu blir det ju 80-tal trams här. Ambulansen i Ghostbusters.
Ja, precis.
Också 80-tal.
Ja.
Vilka mer bilar finns det?
Ecto 1 heter den förresten.
Ja, just det. Ja.
Nej, men precis.
Förstår du, det är de bilarna. Och det är 80-talet.
Ja, eller Jeeparna i Jurassic Park.
Ja, just det. 90-talet.
Ja. Och så vidare.
Ja.
Och då, om det sätts i ett kontext där vi förstår de referenserna, då kan det också vara någon skådis som bara håller tyst och käkar ett äpple. Mm. Så tycker vi han är cool.
Mm.
Men det gör vi inte med Steve McQueen.
Nej.
Det, så Steve McQueen är liksom... För att Steve McQueen var ju den största stjärnan av dem alla. Alla tjejerna tyckte att han var den snyggaste och killarna tyckte att han var den coolaste. Han var liksom en riktig superstjärna. Mm. Var han med i en film så drog den in hur mycket pengar som helst.
Han är ju fortfarande en modeikon om man läser modeböcker. Så här. Han är ju på omslaget också på den här boken. Så är han med någon regissör.
Båda har en bok. Jag bara kollar. Båda har en bok.
Båda har en bok.
Vi lägger energi på det här.
Ja. Vi ansträngas.
Vi ansträngas.
Nej, men så har han en cool kostym och en pistol. Mm.
Och det är samma klockan. Han hade ju alltid den här... Tag Heuers klocka som heter Monaco.
Mm.
Och då är den en cool klocka att ha. Mm. För det var det som var Bullet-klockan. Mm. Och det är Bullet. Så att om folk som är 10 eller 20 år äldre än oss.
Mm.
För dem är de här sakerna helt självklara. Och svinkola.
Mm.
Och då liksom.
Ja, de hade en starkare relation.
Känner du till den Tag Heuer Monaco?
Nej.
En klocka. Nej, exakt. Ja, men det
bara... Jag får en liten.
Ja, men det är en fyrkant, det är ganska stor klocka.
Då är det några andra också som vi kanske, du och jag har. Paul Newman, också egentligen för gammal för oss. För att ha den känslomässiga relationen till, eller vad man ska säga.
Det är samma Burt
Warren Beatty, eller hur man uttalar hans namn. Det var ju han i som var spelade den här faktiskt jävligt bra, om jag minns rätt. Den här han spelade, den här Bonnie and Clyde.
Okej, okay, jag har inte sett.
Du har inte sett den? Nej.
Men jag tänkte bara på till exempel, och vi kommer in på det för vi ska prata om Deliverance också. Mm. Men Burt Reynolds till exempel. Mm. När vi kommer ihåg Burt Reynolds och tänker på Burt Reynolds, så är det ju den...
bil för när de åker, ska åka någon jävla bil.
Cannonball Run, mycket riktigt. Smokey and the Bandit. Mm. Mycket riktigt. Men han är ju stor för oss. För han är ju med i den här Paul Thomas Andersons filmen som handlar om porrindustrin.
Just det.
Ja, så att när vi växte upp och första gången man ser honom på riktigt, ja, då var det ju Paul Thomas Anderson. Ja. Och då är det ju 90-tal.
Ja,
så vi har ju, det är samma där. Ja. Burt Reynolds är ju liksom inte alls den unga coola snubben.
Nej,
liksom.
Absolut inte. Men sedan nämnde ju han Tarantino har jag ju sett. Han såg ju alla de här gamla filmerna också när han var ung där på 60-70-talet. Ja. Och då är det ju ännu konstigare. James Garner har jag ingen aning med. Nej. George Peppard. James Coburn känner jag till.
Ja, det känner jag igen också. Men jag skulle inte kunna liksom...
Nej, jag kan inte placera honom. Jag tror han också, just den här generationen. Jag tror det var du som nämnde det en gång för mig också. Liksom att de här hade ju varit med i andra världskriget och skjutit NASA. Liksom.
Ja, just det.
De hade ju dödat folk.
Ja. Jag vet inte om det var jag, men jag tar det. Men just att det fanns, de var ju riktiga karar liksom.
Ja, verkligen.
Och det var ju samma som den äldre generationen, det är ganska coolt, i den tv-serien Mad Men. Den äldre generationen på kontoret i tv-serien Mad Men, då har ju alla typ stridit i Normandie.
Mm.
Och sen kommer de yngre, typ 60-talskillarna, som är liksom hippies.
Mm.
Det är sån total kulturkrock.
Ja, ja,
man bara, vadå, ska du vara chef? Du har ju inte ens hållit ett maskingevär. Alla snubbarna är liksom benhårda veteraner. Det är bara sån cool grej. Vi hade ju inte det här, vi var ju inte med i kriget liksom.
Det hade vi minst sagt inte.
Nej. det har liksom aldrig hänt. Okej, men ska vi gå över lite och prata om... du får välja Deliverance eller Taxi Driver.
Vi kan börja med Deliverance.
Ja, Deliverance är ju... när Quentin Tarantino skriver om Deliverance så har han någon slags här gay love-hypotes som handlar om att uppnå manlighet. Och han ser det som någon... han ser det som någon garderobshomos romantik till någon av de andra männen och någon som ska erövra sin manlighet och sånt. Det är ju hans...
Han läser in lite homosociala relationer. Och liksom. Och, han vill egentligen... Den karaktären vill egentligen vara i samma båt som han.
Ja.
Och inte liksom med dem.
Nej, precis.
Verkligen inte med han, den här tjocke och sådär. Var det liksom.
Nej. Och jag tror... För att detta påminner om samtalet runt bordet i början av Quentin Tarantinos film Reservoir Dogs.
Mm.
När de sitter på fiket och snackar film, gangstersarna, så är det ju, då börjar ju, vem det nu är, Steve Buscemi eller något, prata om någon sån gay-hypotes inom film liksom.
Mm. Mm.
Jag tror att det här är Quentin Tarantinos sätt att skoja på.
Ja.
Jag tror det är en skämtanalys.
De skämtar ju i och för sig om Like a Virgin.
Ja.
Och vad den filmen handlar
om. Var det inte så? Ja, precis. Ja, exakt.
Och så och återigen, liksom, var det en svart person hon hade träffat då, som gjorde att, ja, vi behöver inte gå in på detaljer.
Men, så jag vet inte om jag kan ta liksom Quentin Tarantinos analys på allvar här. För att han tycker att det här är så jävla kul att komma på den här typen av alternativa hypoteser. Som också är lite spännande och förbjudet.
Ja,
och...
lite kittlande.
Ja.
Men kanske för en 14-åring mer än en vuxen man.
Ja,
så han är ju lite efterbliven.
Ja,
där,
men det, nej, men det är samma där. Att liksom, Quentin Tarantino har växt upp i en tid när det var förbjudet med homosexualitet.
Ja, just det.
Och vi har växt upp i en tid där ingen bryr sig om det.
Mm.
Okej, de kanske fick stryk när man gick i grundskolan, men sen brydde sig ingen liksom. Och då är det också, då faller det lite utanför. Det kanske är så att man har
mer... Det är ju mer kittlande från honom då.
Ja, men man kanske har mer behållning av den här boken om man är äldre än vad vi är.
Ja. Och har sett de här filmerna.
Ja, det har
jag. Det är ju ändå ganska många filmer som jag verkligen inte har sett.
Nej.
Och om jag har sett dem så var det så jävla länge sedan.
Deliverance har ju två scener som de flesta kommer ihåg. Mm. Som har blivit en del av våran kultur, filmkulturhistoria. Och den ena scenen är ju The Banjo Duel.
Exakt.
Vi kan kolla lite på det.
Ja, det kan vi.
Och som sagt var fantastiskt roligt. Mm. Den öppnar ju upp filmen med liksom att... det är lite tjo och kim och lite skoj och dans. Och det är alltså, den sätter en ton i den här filmen som gör att man drar på smilbanden.
Mm.
Den sätter en ton för filmen att det här kommer vara ett roligt äventyr.
Nu fuskar ju vi här så vi ser inte scenen i live här. Kan vi ju säga.
Ja, inte live, nej. Men nästan. Men det är ju lite, inre ögat är det så,
den här lite inavlade personen spelar ju faktiskt på ett fruktansvärt bra sätt.
Mm.
Så det är liksom, det skapar ju också en osäkerhet hos de här som ser det här.
Ja, det är att sant.
Det här är någonting. Ja. Nu
det går för långt.
Ja, liksom. Nu kommer vi in på okänd mark.
Ja.
Aha, vi trodde att vi skulle garva här bara.
Ja.
Men den här personen är väldigt kompetent på att spela det här instrumentet. Ja. Det är liksom, nu är vi inne i... hjältens resa är jävligt otäck i början här då.
Men okej. Det är en bättre analys. Ja, det är lite tjo och kim som övergår i att här är någonting som är utanför vad vi vet vad det är.
Okay, det är lite det den filmen handlar om. Eller det är lite det den scenen etablerar.
Ja. Och sen är det ju den här andra scenen då. Ja. Som är lite rape.
Ja, vi behöver inte visa den.
Nej, vi visar inte den. Jag tycker det är för starkt innehåll.
Men där finns då har de här personerna som... vi berättar ju väldigt lite vad det handlar om. Men de här ska ju åka ut på en vildmarkssemester, en weekend. Åka, paddla med såna här kanoter.
Ja, precis.
Och då är det ju han som är jävligt macho, vad heter han nu igen?
Burt Reynolds
har ju en väldigt, liksom väldigt kroppslimmad, ärmlös tröja på sig och en båge med sig.
Ja.
Så han är ju liksom...
han har väl en jävla wetsuit också jävla macho liksom.
Men så åker de ju upp för den här floden, var det nu är någonstans, och så är det två
Appalacherna,
typ. Så det är två av dem som stöter ihop med då två riktiga hillbillies. Mm. Jag kommer inte ihåg om de är väl beväpnade då eller har något gevär. Och så börjar ju en väldigt ska man spoila det direkt? Det måste man ju nästan göra, en väldigt rapey scen.
Ja, precis. Och
det här var nytt. Det här var helt nyskapande.
Och då var det, då spelar man ju på samma sätt som i Dirty Harry. Så spelar man ju på folks rädsla för det okända i staden.
Mm.
Och i Deliverance så spelar man på folks rädsla för det okända på den inavlade landsbygden.
Ja,
liksom.
Precis.
Att det är väldigt sådär, vad fan är det som sker där ute i hyddorna? Och det är något otäckt där ute. Liksom. Där
lagens arm når inte ut hit. Va?
Och man kan till och med inte lita på sheriffen.
Precis. Nej. Allt är liksom helt korrupt. Mm. Och så finns det ju vissa då, det beskriver ju Tarantino väldigt bra tycker jag här, när han sitter och ser på det här som typ 12 år.
Ja.
Att han ens fick gå på de här filmerna är ju liksom, kan man ju undra.
Ja, det är ju helt sjukt.
Det är ju helt sjukt. Men han förstod ju inte vad som ägde rum riktigt när den här... en av de här männen faktiskt blir sodomized, säger man väl på engelska. Blir verkligen...
Bokstavligt talat.
Och så är det så här fruktansvärt. De är ju väldigt, väldigt bra de här skådespelarna.
De som skriker squeal like a pig. Och så saknar den här tänder och så. Jävligt otäckt. Men det är ju...
Publiken måste ju vara...
Det är inte kul liksom. Nej. Och det kan jag tycka är så jävla bra som jag kan sakna från den här perioden i film. Att det var jävligt länge sedan man såg typ den typen av obehaglig scen i en film.
Mm.
Alltså det är liksom, för antingen är det typ så att det är någon tortyrporr som man inte bryr sig om så mycket. Men det här är en riktigt psykologiskt plågsamma otäcka scenen. När såg man den senast?
Nej, men det är också, jag har ett svagt, det här är ju vuxna och anständiga män som blir så fruktansvärt förnedrade och hamnar i den här superhemska situationen.
Som också är farlig, och det är våldtäkt, och det är liksom, det är så jävla otäckt. Jag har ett rapey. Liknande exempel, och det är ju, den som gör obehagliga scener är ju såklart Trier.
Mm.
Och hans scen i Antichrist.
Som jag inte har sett. Jag har inte vågat se
den. Nej, den är jobbig. Men jag ska inte spoila. Men i filmen Antichrist, där finns det scener av den naturen. Som är så jävla jobbiga liksom.
Och så finns det ju en scen också i Tarantinos egen produktion. Pulp Fiction.
Just
den,
det, där
som
är
också
ju.
Är en exakt nästan kopia just av den våldtäktsscenen.
Ja. Där sker ju en sån scen.
Där är ju en exakt likadan. Och det är ju, han är ju influerad av Deliverance.
Ja, det tror jag absolut. Ja. Jävligt bra. Okej, vi går vidare i våran filmresa tillsammans med Quentin Tarantino. Och jag skulle vilja prata om en film som också är med här. Och det är Flykten från Alcatraz.
Mm.
Den filmen var typ min pappas favoritfilm.
Mm, mm.
Han snackade om den. Liksom.
Är det också Siegel? Eller?
Ja, det är också Siegel. Det är en av Siegels sista filmer. Siegel har blivit jävligt gammal.
Mm.
Och Siegel ska göra en fet jävla film tillsammans med Clint Eastwood. Och det blir ju hans sista stora film. Liksom. Mm. För sen, nästa film han gör, då är han så gammal. Så då liksom sitter han och somnar i regissörstolen. Mm. Så det är den sista stora filmen han gör.
Där han är på tå också.
Ja,
han är med,
eller? Och sen så är det en annan grej. För att Siegels tidiga karriär, då gjorde han mycket montage och sånt.
Mm. Mm.
Och mycket av det som är så jävla bra i Flykten från Alcatraz, det är ju att det är montage.
Mm.
För de håller på långsamt att komma på hur de ska ta sig ur det här Alcatraz-fängelset.
Mm.
Men jag kommer ihåg det när jag växte upp. Och jag såg den filmen när jag växte upp också. Att min farsa, han liksom verkligen bara, han snackar mycket om den. Flykten från Alcatraz liksom.
Mm.
Och det var en annan film som han pratade mycket om också. Och det var ju Örnästet också med Clint Eastwood. De var liksom bara, det var så jävla. Det var, och Kanonerna på Navarone.
Mm.
Det var liksom Kanonerna på Navarone, Flykten från Alcatraz och jag nämnde någon
mer.
Och Örnästet.
Mm.
Det var liksom de stora coola filmerna för de som kom innan oss.
Mm.
Och det är ju rätt mäktigt. Och jag gillar den filmen väldigt mycket också. Jag har liksom inget jätteintressant att säga om den filmen mer än det.
Flykten från Alcatraz.
Nej, det är liksom, men jag tror att om man ska se den, vad den har gett oss, så har det ju kommit jävligt många filmer som...
Nyckeln till frihet har ju lite
absolut.
Den.
Ja, precis. Att det här...
ibland så blandar man ihop, de har ju olika, det är ju det som är underbart med, de är ju så tekniska, de här filmerna, när de ska fly och gräva hål och de måste göra sig av med jorden och sådär.
Ja, just det,
de målar, någon av dem, jag behöver mer färg nu för jag ska måla mina landskap, och så får de mer färg, så kan de måla då väggen och maskera att de håller på att gräva ett hål. Men där blandar jag ihop liksom, hur gjorde de i den filmen?
Ja.
Vi har ändå sett
de
många
är så
av de här
lika
filmerna.
Varandra.
De är så lika varandra och är alltid amerikanska fängelser. Det ser likadant ut.
Men då är det ju den här fantasin som jag tror är viktig. Att man bara undrar vad jag hade gjort där inne.
Mm.
Undrar vad jag hade gjort. Hade jag lyckats ta mig ut? Liksom. Mm. Det är det ena.
Mm.
Och sen är det att det är så jäkla starkt symbolvärde i att någon sitter inlåst och tar sig ut.
Mm.
Det är jävligt starkt.
Mm.
Det är väldigt enkelt att förklara det.
Mm.
Motivationen är självklar.
Mm.
Man vet vad folk vill är helt självklart.
Mm.
Alltså, och bilderna är helt självklara också. Liksom.
Mm.
Här är en fågel i en bur. Här är en fri fågel.
Mm.
Det finns en sån otroligt tydlig riktning som man inte behöver jobba lika hårt för. Som i andra typer av drama, skulle jag säga.
Precis,
det så det gör det liksom så självklart varför det fungerar och blir så bra.
Det blir avspännande helt enkelt.
Ja, precis. Ganska, nästan automatiskt.
Ganska lätt.
Det. Ja. Och sen har det kommit mer, du vet, att man har spunnit vidare på den här temat på olika sätt. Som filmen The Cube.
Mm-hmm.
Kommer du ihåg den?
Ja.
Det är personer som är fast i en slags labyrint. Och så ska de här... så alla som är fast där inne, de vet inte varför de är där. De har väldigt olika egenskaper. Och så får alla utnyttja varandras egenskaper för att liksom knäcka hur labyrinten fungerar och försöka ta sig ut.
Mm.
Och det är också samma typ av film.
Mm.
Det är helt självklart att de vill därifrån, för de är fast där.
Mm.
Det är liksom, ja, men det är... Det är nog en, den typen av film kommer nog göras hur många gånger som helst. Sen finns det klassiker mer från våran tid. Och det är ju filmen Fortress med Christopher Lambert.
Mm.
När han hamnar i ett superfängelse som är nedgrävt.
Mm.
Jävligt bra film skulle jag säga. Och sen finns det Sobibor. Hette den här ön, va? Eller?
Ja,
heter den inte det? Nej.
Det låter som en koncentrationsläger okay. också. Sobibor
ja, men okej. Okay. Ja, men vad fan hette den? Ja, någonting sånt. Mm. Och sen så är det också de här, den stora flykten med Steve McQueen då såklart.
Ja,
när han ska ta sig ut på smarta sätt. Du har, vad heter den filmen med, det finns en nyare film med en fängelse också.
Ja,
90-talare.
Men, ja.
Ja, skitsamma. Ja, det är ett bra, det är ett bra tema som fungerar i alla fall. Har du något mer att tillägga om den?
Flykten från Alcatraz.
Ja.
Just det, i de här fängelsefilmerna så finns det ju också väldigt tydligt tidsperspektiv, eller liksom, för det tar verkligen tid.
Ja.
Och då är det ofta någon av de här birollsinnehavarna som faller ifrån.
Just
så
det.
Han bryter benet, eller så blir han för gammal,
just det.
Eller blind,
ja.
Eller liksom... Ja just det, det är det som händer i den där med Steve McQueen när de ska fly från den där nazistlägen.
Att någon är för gammal för att krypa i tunnlan.
Precis, någon börjar bli blind helt enkelt, kan inte liksom se ordentligt.
Nej, just det.
Så det är mycket sånt, och sånt man känner fysiskt också som tittare liksom. Ja, nej men okej, han haltar nu för mycket, han är blind.
Det kommer
han
inte gå att ta med honom.
Nej, precis.
Liksom. Då måste alltid, man överge honom. Liksom.
Precis. Och det är en ganska sympatisk karaktär också som blir
blind. Och det symbolvärdet i det då är ju det stora offret liksom.
Ja,
alltså till exempel att offra den som står närmast än att offra en broder eller att offra en son och så vidare.
Mm.
Det är ju jävligt starkt symbolvärde.
Mm.
Det är svårt att slå det offret liksom.
Mm.
Så här... Man kan spekulera i vad det värsta offret är. Är det liksom, du vet, så här, man offrar ett finger eller så offrar man något psykologiskt.
Mm.
Liksom.
Mm.
Du offrar den du tycker bäst om.
Ja.
Det är hårt liksom.
Ja, det är hårt.
Ja, men det är, det är bra.
Nu kommer jag att tänka på också en film som kom för några år sedan bara. Eller för, det kanske var ganska många år sedan i och för sig. Men den var, jag tror det var kanske en polsk film eller fransk film. Då var det en... utspelade sig under andra världskriget, och då var det en kille som hamnade i också ett koncentrationsläger, men där de skulle förfalska pund, engelska pund,
just det.
Och den var jävligt bra, men den hade också de här ingredienserna, en ung man som liksom nästan blir ihjälslagen, och så att det tar tid, det är en process, vad är det i de här brittiska pundsedlarna som gör att de är pundsedlar, och det är lump.
Ja,
så då måste vi måste hitta lump, och så är det liksom, och det är inte träfibrer liksom.
Nej,
utan det är verkligen
textil.
Liksom. Ja, det är textil, så det är liksom
tekniska aspekter. Tyskarna har typ tillfångatat massa gamla judiska tryckare eller någonting.
Ja, och
falskmyntare.
Ja, det är så jävla skickligt, för man förstår exakt, man förstår ju. Man förstår ju den tekniska finessen i det här. Och så.
Men det är också,
spännande intellektuellt.
Men tror du att det är väl också killfilm? För att på YouTube så är ju de största kanalerna. Då är det ju ofta så här. Då är det ju någon snubbe som bygger ett skjul.
Mm.
Och då är av sten. Och då liksom får man följa han hur man gör med sten. Och de filmerna har väldigt samma typ av grej.
Mm.
Att man, det känns som att man lär sig något. Man får känslan i kroppen att man lär sig mer om hur man gör sedlar.
Mm.
Som att det är en kunskap. Det är ju ingen kunskap man någonsin kommer använda. Men det känns ändå som viktig kunskap.
Ja.
Att nu kan jag,
nej,
om jag råkar illa ut, liksom, ta hand om...
Eller jag njuter ju lite av att säga att det är lump i de här, även om jag knappt vet vad lump är.
Eller när de vet i fängelsefilmerna, när de gräver i någon vägg, så får man stoppa gruset i fickan. Mm. Och så har man en liten tråd.
Ja, precis,
så när man går ut på gården så släpper man ut några stenar i taget. Mm. Och då är ju det liksom... då får man såna idéer, bara fan vad smart, så här, men nu kan jag det här. Det kommer aldrig använda. Det är liksom, ja, men det är en god känsla. Bara, jag kan.
Men du menar att det här är kill, det är
manlig psykologi.
Killnjutning som man känner då när man upplever de här sakerna.
Det är som om någon visar ett karategrepp, tar man så här. Om någon attackerar dig så här så gör du så här. Ja. Då bara, fan vad bra, va? Men då vet jag det om någon.
Med en kniv här.
Så gör man så. Så tycker folk att det är gött liksom. Och det är säkert det som är motivationen.
Men hela den här boken är ju lite så.
Ja, men
det, han beskriver också en del, han beskriver inte så många tekniska aspekter. Men jo, det gör han ju egentligen också. När han går igenom de här filmerna så beskriver han ju hur de är uppbyggda.
Ja.
Och lite tricks.
Och det ska jag tankar. Säga, det är min. Jag har alltid, jag är alltid jätte... intresserad av hur saker går till att göra.
Mm.
Alltså när det kommer till film och media. Jag är helt fascinerad av det.
Mm.
Typ jag kan sitta och titta på bakom kulisserna där folk håller på med specialeffekter.
Mm.
Så här bara, okej, är det så det går till? Mm. Nu smider någon ett orchsvärd här liksom.
Mm. Mm.
Och så är det så här med 3D-grejerna. Och bara, det är ju ingen kunskap som jag heller kommer använda. Det är ju samma sak.
Mm.
Jag kommer aldrig använda den kunskapen.
Mm. Om du ska göra det och frigolit.
Men ljussättning, vi har det är ljusat här. Det har ju jag lärt mig på det sättet. Så det är ju ändå, det här är ju ändå...
Nej, det är inte bullshit.
Liksom, det är ändå ljus här liksom. Och du, en cool grej. Jag och Andreas filmar detta med anamorphic. Det är jävligt cinema.
Ja,
så att det är faktiskt det här är inget runt ljus eller linselement.
Nej, just det.
Utan det är samma optiska som de här filmerna förmodligen var gjorda.
Ja, just det. Och det kan man se om man tar en... Om vi hade haft ett ljus här så hade det varit...
Ja, precis. Men har du din mobil på dig? Sätt på lampan på den.
Då ska vi se. Där då.
Och lys in i... Ja, precis. Nu lyser. Kommer...
Nej, den är för svag för att...
Ja, den är. Ja, okej. Okay.
Ge...
Ja, den kanske är för svag. Ja, skitsamma. Det var ett roligt experiment i alla fall. Ja. Nästa...
Det finns
Taxi Driver.
Taxi Driver. Och där, Paul Schrader heter han, va? Har ju skrivit manus till den.
Mm.
Och Paul Schrader har också gjort en massa egna filmer som han har regisserat.
Mm.
Och jag kan inte komma på en enda film av Schrader som han har regisserat som jag tycker är bra.
Nej, inte jag heller. Jag blankar på det liksom.
Ja, han är Bret Easton Ellis som vi läste.
Mm.
White, han skriver väldigt mycket om den här American Gigolo.
Ja, just det.
Den är ju inte heller bra.
Nej.
Har du sett den?
Nej. Jag säger att den är dålig ändå. Men American Gigolo. Nej, jag tänker ju på... Jag tänker på Midnight Cowboy tänker jag på. Det är bara för jag har John Voight och... Du har nämnt Dustin Hoffman.
Ja, har han regisserat den?
Nej, det tror jag inte. Men den är bra.
Den är ju bra.
Den är grym. Ja, men han har inte gjort den.
Nej. Det har han absolut. Han har gjort Cat People.
Ja, den är ju skitdålig.
Den är ju så dålig att man...
Det enda som är bra med den filmen, det är ju Bowies soundtrack.
Ja, knappt, det är ju bra.
Nej, knappt. Men det är ju den... Putting out the fire with gasoline.
Mm.
Det är ju Cat People.
Ja, okay.
Ja, som är med i Inglourious Basterds.
Mm, okay.
Det är den som spelas när hon tänder eld på biografen.
Ja, det är ju i och för sig ganska coolt.
Det är jag rätt för.
Nej, jag är besviken på Paul Schrader som...
Men det är väl inget konstigt att man skriver coola grejer fast inte kan göra en film. Det är väl liksom inte...
Ja, men då ska man inte göra film.
Nej, men det är väl kanske kul att göra film.
Ja, det
jag vet inte. Jag hade velat göra en dålig film.
Mm.
Det hade jag tyckt var skitkul. Det hade jag ju...
Hellre än ingen alls.
Ja, eller?
Ja,
det är ju liksom bara, fan, vad... du vet, när man blir gammal. Det har jag tänkt på ibland. Om man blir jättegammal och skrupplig. Så kan man ändå tänka tillbaka. Bara, ja, men fan, 2025. Då gjorde jag ändå en riktig egen film.
Mm.
Då är man ju nöjd när man är gammal.
Mm.
Om man har det.
Ja, då har man ändå gjort
eller hur?
Någonting.
Det spelar ingen roll om den är bra. Man gjorde fan det liksom.
Ja, men det är så jag resonerar också med. Ja, men jag gjorde några böcker. Eller jag skrev några böcker. Och det, Tarantino tänker säkert, ja men jag har ju gjort den här boken. Ja. Liksom, det är en god känsla. Precis. Men Taxi Driver då? Mm. Han beskriver ju också, han beskriver också lite också filmhistoriskt där. Det kom ett gäng på 60- och 70-talet, eller kanske framförallt 60-talet, började komma liksom, nya filmregissörer som gjorde vad de ville. Då kunde det bli ganska brutala saker som Deliverance, eller det kunde bli liksom brutala, icke-politiska...
Taxi Driver är Scorsese, va?
Scorsese. Ja. Men Scorsese tillhör lite av de här, det lite senare gänget som kommer.
George Lucas, Scorsese.
Ja.
Vilka är de mer? Det är ju de, det nya Rat Packet.
Ja,
liksom.
det nya Rat Packet.
Spielberg.
Spielberg, som i och för sig var jävligt fokuserad också vid att filmerna skulle... att de skulle tjäna pengar på dem. Mm. Även han, Star Wars är ju den typen. Och, men liksom fruktansvärt kompetenta regissörer. Men Scorsese är väl lite mer, hamnar i den här lite mer nyskapande och tar lite svårare filmer.
Ja. Han skulle jag säga är en av de få när det kommer till amerikansk film som övergår ibland och blir riktig cinema. Liksom.
Ja.
Att mycket av den amerikanska filmen som vi tar upp idag.
Mm.
Den har ju, de hade ju ändå det en period. Att det var cinema liksom.
Mm. Mm.
Och sen så är det inte det nu liksom.
Nej.
Alltså jag har sett ett fåtal amerikanska filmer de senaste 20 åren. Som ändå jag skulle säga är cinema.
Mm.
Men det mesta är ju absolut inte det liksom.
Nej, det är...
med vissa undantag då liksom. Mm. Men ja, Taxi Driver, jag vet inte om jag har något liksom nytt att säga om Taxi Driver.
Där hade ju Tarantino lite också tankegångar kring också det här med hudfärg och ras och sådär. För det finns ju en som är spelar en slags...
han är en pimp.
Pimp, som heter, kallas Shorty eller någonting.
Ja, någonting
och sånt. I manus så har ju Paul Schrader skrivit att det är en svart person. Men då resonerar man så att filmbolaget framförallt, eller producenterna, nej men det liksom, om han ska mula alla svarta personer i slutet av filmen här, så då kommer det
då blir
ingen
för
bra...
Dirty Harry.
Ja, de kanske sa så.
Ja.
Men det gick inte så. Då tog man Harvey Keitel istället, som är en vit person som fick spela då den här.
Han kan ju sälja in och vara en pimp, men det fanns ju en rolig story där också.
Mm.
Och det var ju att Harvey Keitel ville ju träffa en vit pimp för att inspireras.
Ja, just det.
För att få rätt liksom med förräkting.
Ja.
Och det fanns ingen.
Nej.
Det är ju lite roligt också liksom.
Ja.
Att så här pimping är inte så...
Det var inte så...
Det är inte så white culture liksom.
Ja, det var ett... Nej. Kanske inte är det.
Nej.
Jag vill inte låta rasistisk.
Nej, men jag tror inte... de enda pimparna som dyker upp som är white pimps, det är ju typ i film liksom, skulle jag tro. Fenomenet, jag har aldrig träffat någon som har liksom varit... pimp. För pimp är ju lite speciellt, för då är du ju då horar du ut andra liksom. Som du har lite så här, du har typ någon slags kärleksrelation med dem fast ändå inte, och så horar du ut andra, så horar du ut kvinnor. Jag vet, jag har aldrig existerat detta utanför. Jag kan inte svara på detta.
Det känns som en väldigt amerikansk företeelse på
det är liksom...
För då har man ju speciella kläder.
Ja.
Man är jävligt fly. Liksom.
Man
går på ett speciellt... Ja. Liksom, så visst, och det här skämtar man ju om i South Park till exempel. För Butters blir ju en pimp.
Just det. Ja.
Och då hänger ju han med då, svarta personer som influerar honom och säger det. Så ska man göra.
Så ska man
säga. Och tar han på där. Du kan ge henne lite pengar, men inte mycket. Liksom, sådär va. Det är ganska roligt.
Måste hela tiden hålla...
Hålla dem i schack.
Men Harvey Keitel kan ju ändå sälja in det. Så det blir bra ändå. Han är så jävla bra. Och där har du också... Harvey Keitel dyker upp i åtskilliga Quentin Tarantino-filmer också.
Ja, det gör det.
Han är ju med i Reservoir Dogs. Och han är med i Pulp Fiction som Mr. Wolf.
Exakt.
Fixaren. Han kanske är med i något mer också. Med Quentin Tarantino. Det vågar jag inte svara på.
Han är med i många Scorsese-filmer också.
Ja, ja, han är jävligt bra. Ja. Och han var ju med i originalet också, den korrumperade snuten i Harvey Keitel. Mm. Det är ju så jävla bra. När Harvey Keitel går runt naken och gråter i sin knarklägenhet. Mm. Det är fan cinema alltså. Mm. Det är top-notch cinema.
Vad heter
den korrumperade snuten. Okay. Originalet. Då. Ja. Jävligt bra. Ja.
Taxi Driver är i alla fall en revenge-movie, ja, kan vi säga.
Och det är samma där då, att Quentin Tarantino har en idé om att det är en hämndfantasi. Och när väl huvudpersonen skjuter ihjäl pimpsen för att... för han blir ju någon slags riddare för den här lilla flickan som horas ut. Och när han väl skjuter ihjäl dem i slutet, då säger Quentin Tarantino att... då hurrar ju folk i biografen.
Mm.
För det är också en sån sak som är amerikansk. Du vet att man hurrar och applåderar i en bio. Det gör ju inte vi.
Nej.
Det gör ju inte europeer. Men amerikanerna, då är det ju... Då tjoar man och skimmar. Då är man med och applåderar man och gapar om man tycker någon gör något bra och sånt. Och då,
om filmen suger så går man, lämnar man
biografen. Ja, och kanske buar eller något. Ja, jag vet inte liksom. Men vad vill jag komma? Jo, då menar ju Quentin Tarantino att det är ju rätt sjukt också då att man ställer upp på den här galna personens fantasier till slut.
Mm.
Bara för att han blir en hämnare liksom. Mm. Det är det ju. Det är ju helt sjukt. För att han är ju ingen bra person.
Travis, som Tarantino skriver där, han är i början så förstår publiken, han är ju en fucking nut.
Ja.
Han är ridiculous.
Ja.
Och så han blir bara mer och mer ridiculous. Ja. De skrattade till exempel när han hade rakat av sig håret och har
en mohikan. Jag har ju en sån, nu har jag inte den jackan här i studion, men jag har ju samma jacka som han har.
Du har det?
Ja, jag har en sån. Och då är det ju...
En riktig amerikansk jacka.
Jag har exakt samma jacka som Travis har. Och jag tycker det är lite coolt att gå med den, för det är så här nattjobbjacka. Men det är ingen som fattar den referensen. Så då går jag själv där. Som en jävla rollspelare med den.
Ja.
Men den är cool.
Det är en rolig...
M54.
Ja, men det är en rolig poäng också med Tarantino säger också. Det är ingen chans i helvete att Travis har varit i Vietnam.
Nej, just det. Han är bara en simulant.
Ja, en simulant. Ja. Det är liksom... man tror inte på honom som är Vietnam-veteran. Nej.
Det är stolen valor kallas det ju i USA.
Ja.
Det är olagligt i USA att säga att du har... att du är en veteran när du inte är det. Det är olagligt i USA. Det är ett federalt brott.
Det är det.
Ja, det är stolen valor liksom. Mm. Det är rätt coolt.
Det är fängelse liksom.
Ja, visst. Ja.
Shit.
Mäktigt. Mm. Speciellt då om folk säger att de har varit en marine eller någonting och inte har varit det. Ser ju folk jävligt allvarligt.
Ja, liksom. Då blir man spöad om man...
Får man ju dem efter sig. Ja, men jag vet inte om vi... Det känns väl ganska bra så här. Jag vet, för de mest andra filmerna här har inte jag så bra koll på, om jag ska vara ärlig. The Outfit och Sisters.
Paradise
och
Alley.
Jag har liksom ingen koll på det, så jag kan inte diskutera dem. Det kanske blir någonting som man får se senare. Men jag tycker att det här är... Jag fattar vad du menar, men jag tror att man ska, om man har den här boken som en companion, att man tittar igenom de här filmerna. Och så läser man boken.
Mm.
Det tror jag vore det bästa. Mm. Om man tillhör våran ålder eller är yngre.
Mm.
Att man använder Quentin Tarantino Cinema Speculation. Ja, men som en movie companion. Och så har man det som ett roligt projekt. Att de nästa filmerna jag ser. Då kollar jag på dem som Quentin Tarantino har valt ut.
Mm.
Och så kan jag efter jag har sett filmen läsa om det. Liksom.
Mm. Om de går att få tag på en del tror jag är ganska... Jag tror inte det är helt självklart att få tag på...
Nej, men jag kollade idag på online då. Så kollade jag på piratmarknaden.
Mm.
Och då går ju allt det här att ladda ner på ett ganska enkelt sätt.
Mm.
Ja. Så, och de flesta är så pass stora så det går ju att köpa dem också såklart på iTunes eller någonting nästan. Ja. Andreas, jag tycker vi börjar bli klara, va?
Ja, för det är ju inte så många fler filmer som vi har sett här.
Nej,
som vi
precis.
Kan tala om. Det är ju det som lite
Jag skulle ändå säga att det är, jag fattar att du tycker den är tjatig. Och jag känner precis samma sak när inte jag kan filmerna. Så tycker jag också det är tjatigt. Men om man har sett filmerna så tycker jag den är bra. Och Quentin Tarantino skriver sjukt bra. Mm. Så jag tycker ändå det här är, jag vill ändå ge ett bra betyg till själva boken. Och den fick mig att tänka på andra saker och sätta mig in i den kulturen som rådde då och så vidare.
Också när han skriver att på 80-talet så blev det nästan som på 50-talet. Alltså självcensuren slog till ordentligt.
Ja, ja. Så, det lever vi ju fortfarande.
Ja, ja, precis. Så det är klart att de filmerna, när jag tog upp de här filmbilarna då, Ghostbusters, och det är ju liksom DeLorean och det här är ju filmer som, de är ju helt ofarliga.
Liksom. Ja, precis.
Fruktansvärt ofarliga.
Inga jobbiga scener
alls. Nej, inte någonting. Mad Max kanske är lite brutal i och för sig. Ja. Den är ju inte amerikansk i och för sig.
Men det är ju därför man gillar Trier, för att det är så jävla jobbigt. Mm. För att man får ju inte det liksom, i storfilmerna. Och jag såg ju någon ny amerikansk film som ändå tangerade lite jobbiga grejer. Men den går ju inte dit heller, utan det är ju mer... Det är ju mer bara att det är skenat hemskt. Men det är inte så psykologiskt jobbigt för mig.
Nej.
De liksom lämnar mig i fred. Mm. Och jag vet inte om man ska göra det. I riktig konst så tycker jag att man inte ska lämna den som tittar på konsten i fred. Tvärtom. Utan du ska ha som ambition att störa åskådarens känslor. Liksom. Det är då det är bra konst.
Ja. Rent estetiskt så tänker jag att det börjar hända lite saker med... Vi såg ju en film som hette, vad fan heter den, Daisy eller, med han...
Ja, med den brusiga filmen som greken gjorde där.
Ja, precis. Ja, jag vet vad det är. Robert Eggers är ju bra estetiskt, men det är det också.
Men det är också inte riktigt där. Mm. Det är ju mer jobbigare grejer i Korpens skugga än vad det är i The Northman, liksom.
Mm.
Den är inte riktigt där heller, utan de tassar lite kring... Man är lite försiktig med publiken och det är inte bra liksom. Jag tycker man ska vara oförsiktig med publiken som Trier är.
Ja.
Jag är jävligt ledsen över att Trier uppenbarligen har blivit jävligt sjuk.
Mm.
Jag har inte faceat det ännu. Då har vi ingen då som gör riktig film.
Mm. Bara, han är för dåligt skick. Liksom.
Ja, men det sägs ju att han har fått ALS. Ja. Jag vill inte tro på det. Nej. Jag tror inte han är dålig. Nu är det någon kupp, säger jag bara. Mm. Det är någon kupp som han håller på med nu. Och det kommer bli bra.
Mm.
Men jag förstår ju att det kanske är så. Mm. Att han är död.
Ja, det är ju fan smärtsamt.
Ja, men det är fruktansvärt liksom. Jag vill passa på att tacka alla våra prenumeranter på Substack.
Ja, verkligen.
Fan vad grymt. Det är för er vi gör det här.
Mm.
Eller det är för oss också, så jag ska inte ljuga. Det är för, vi gör det här för oss och för er. Nej, men det är jävligt kul. Det känns hedersamt när vi har lyssnare och tittare som tycker att vi gör någonting som är värt att betala för.
Mm.
Det var ju någon som har, det är ju någon nu, jag vill inte nämna några namn. Mm. Det är en person till exempel som har köpt vårat stora paket.
Just det,
som är liksom mecenat nu.
Ja, verkligen.
Det är våran highest level.
Ja.
Och det blir man ju skitglad av.
Ja.
Och det handlar ju egentligen, jag blir mest glad för att då, det blir liksom en klapp på ryggen. Jag menar, det är ju inte så, det handlar ju inte om så mycket pengar att det förändrar våra liv.
Men det innebär ju att det här var ju en bra idé, även om vi inte har sett de här filmerna som man talar om. Men då köper vi fler filmböcker och snackar vi om dem.
Exakt, det är ju det pengarna går till.
Ja.
Det är ju liksom, jag och Andreas, vi super ju inte upp pengarna, utan det går till böcker och teknik.
Yep.
Liksom. Ja. Så att det är ju
så man vet vad pengarna går till.
Ja,
det här är ju inte gratis att köpa dem här.
Nej, det är ju, du vet, om vi jobbar igenom någon bok i veckan, då är det 200-300 spänn per person i veckan, och så gånger du det på ett år med 50.
Mm.
Så börjar du förstå liksom vad, eller då kanske man förstår lite vad bokbudgeten går på.
Mm.
För mycket, vi köper ju in en del och läser en del, och så känner vi att men nu har vi inte så bra idéer. Okej, då har det kostat 600-700 spänn och så blev det ingenting.
Mm.
Det är ju det också liksom.
Nej, vissa böcker måste man ju läsa först för att liksom,
tala
om dem.
Men
den här var ju ändå bra.
Ja.
Så eventuellt, man kanske till och med skulle läsa hans roman Once Upon a Time in Hollywood. Och
ja, skulle man, jag har liksom inte känt något sug för den, men absolut, det skulle man ju...
Eller se om det kommer med. Jag kan tänka mig att han kanske... Det här var ju uppenbarligen en bra idé ändå av Tarantino att göra det här. Så jag kan tänka mig att det kommer en Cinema Speculation 2.
Ja, absolut. Sen måste jag bara prata om vad vi håller på kanalen. Vi håller på att gå igenom riktig europeisk cinema.
Mm.
Och där har vi ju mängder med filmer i pipen.
Mm.
Det är bara att produktionen tar ju lite tid.
Mm.
Så det vi har utlovat är ungefär en film i månaden som vi gör där.
Mm.
Och det håller vi ju än så länge. Mm. Det här blir ju nummer 5 då liksom. Och sen så kommer vi också lyfta över podcastmaterial och arkivmaterial till Substacken. Men det sker senare under året. Så att de som lyssnar på det här i podden, gå in och registrera mailen på Substacken.
Mm.
För då får ni information och släpp direkt ifrån mig och Andreas. Då är inte vi heller beroende av de olika poddtjänsterna.
Mm.
Så det är väldigt bra. Mm. Och där kan man också komma i kontakt med oss om man vill det.
Ja.
Och fråga någonting. Och sen så vill jag också, det är så sällan jag gör det här så jag passar på. Sen kan man följa både mig och Andreas på Instagram och få information. Och där passar det också bra om man vill någonting. Jag vet inte vad du har för policy, men jag brukar ju svara ganska omgående om det är något.
Mm.
Liksom.
Mm.
Om det inte är hot.
Mm.
Jag har inte fått några.
Nej, men ta det med Oskar.
Ta hot.
Ta hot med Oskar.
Ni kan ta hot med mig. Ta grej med mig.
Ja, gör det.
Det är nästan bättre.
Ja.
För Andreas blir, jag tycker det, han,
nej,
tycker det, han tycker det är för obekvämt. Ta all skit med mig. Det är lugnt. Och sen... så har jag egentligen inget mer att säga.
Nej.
Alltså det här släpper vi både i poddformat och på Substack.
Ja.
Så det blir lite av ett experiment. Så om ni bara hör det här så gå in där så kan man få titta på videon. Ja. Tack så mycket.
Tack.
Ha det jättebra.
Ses snart.
Ha det bra, Andreas.
Ja, tack.